Vi tonar in. Interiör ett mysigt gammeldags café i Jönköping. Det luktar nybryggt kaffe och kardemummalängd. En kvinna med en penna bakom örat och kraftig kajal smuttar på en kopp kaffe. En annan kvinna som sitter bredvid henne skär upp en rejäl bit av en kanellängd och bjuder en tredje kvinna på den gigantiska biten. Samtidigt som hon börjar skära en ny bit öppnar hon munnen som för att säga något. Hon tvekar en stund och sen säger hon: "Nej, jag håller inte med. Vi ska bygga en cache. Datamodellen är bra nog, men inte för just detta fall." Kvinnan som fick den rejäla kanelbitslängden lutar sig fram och viskar smått irriterat: "Men datat ligger fel, har jag ju sagt." Kvinnan med pennan bakom örat och den kraftiga kajalen tar till orda: "Nej, det gör ni inte. Kolla på det här diagrammet." Tobbe harklar sig och kliver fram bakom ett hörn.
Jag kunde inte undgå att se att ni har lite fikabröd kvar. Får jag slå mig ner?"
Kvinnorna tittar på Tobbe med förbryllad min och sen säger en av dem: "Visst, men nu får du vara tyst. Inga onödigt snack, för om några sekunder börjar nästa avsnitt av Väg 74. Tobbe vågar knappt säga något, men viskar till slut:
"En kompis är på väg också, men han hade problem med introt. Är det okej om..."
"Shh! Nu börjar det ju!"
Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Tobias Anderberg och jag sitter här med min vän och kollega Ola Elnestam. Hej Ola!
Hej Tobbe!
Hur är läget?
Det är bra. Det är bra. Jag känner mig lite taggad idag för det här avsnittet.
Är det så?
Ja.
Vad bra.
Jag gillar, det har lite ingredienser i sig som jag gillar.
Ja, vi tänkte prata data för problemlösning, eller vad ska vi kalla det?
Ja, använd data för problemlösning.
Mm. Så det kommer bli djupdykningar på alla möjliga håll och kanter, tror jag.
Mm.
Men innan dess så ska vi zooma in lite.
Mm, ska vi göra. Men innan det så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om våra uppdrag, eller våra tvångströjor.
Bra idé.
Jag har ju tagit mig an lite olika saker. Men ett av dem som jag började med, som får stå tillbaka lite grann. Men det var inga och i commit-meddelanden.
Mm.
Det gör jag inte heller. Det är nästan ett så här nytt beteende som jag har lagt mig till med. Det har blivit en del.
Du har internaliserat det.
Ja, visst, verkligen. Nej, inte riktigt, men oftast så lyckas jag med det.
Ja.
Och den nya grejen var ju att jag skulle försöka ägna lite tid, åtminstone en gång i veckan, åt att ta bort kod.
Mm.
Och jag började jättestarkt här förra veckan med att radera säkert 4000 rader kod.
Det är rätt bra.
Det är bra.
Förutsatt att du inte lade till 5000 samtidigt.
Men... det gjorde jag faktiskt inte, utan jag hade mer eller mindre fått grönt kort på att ta bort funktionalitet ur ett system.
Mm.
Och det var det jag gjorde. Det kändes som en otrolig sån här befrielse.
Men var det funktionalitet då som inte användes? Eller det var inte död kod då, utan det var... Eller det var i princip död kod om den inte användes i och för sig.
Men... Mm, så var det. Nej, det var kod som inte användes. Det var ett litet minigira som var inkorporerat i vårt backoffice-system.
Jaha. Jo, men det behöver alla backoffice-system.
Nej, det var så konstigt.
Så användare kunde lägga issues till varandra, eller vad?
Nej, mer så här superanvändare kunde lägga issues till utvecklare.
Okej. Okay. Så de slapp prata mer?
Nej, det är så konstigt.
Ja. Ja, men det kändes bra, antar jag.
Det kändes bra. Så att nu håller jag på och pegar upp för en rejäl... delete här. Nej, det kommer inte bli en sån rejäl delete, men det kommer bli lite grann i alla fall. Men det är otroligt befriande att radera kod. Jag älskar det.
Det är det. Jag hade ju misslyckats med mitt uppdrag förra gången. Jag skulle testa en ny editor, var tanken.
Ja.
Nu har jag faktiskt gjort det. Men jag fegade lite och körde IntelliJ IDEA. Normalt sett så vi är ju lite så här låsta till att använda Eclipse. Det är ju inte en ny editor för mig. Jag har ju använt IDEA tidigare, men det var ett par år sedan senast.
Ja.
Men den är trevlig.
Vad kom du på då?
Att den fortfarande har bättre verktyg för refakturering tycker jag faktiskt. Däremot så hade jag lite problem, för vi har ju börjat köra med Liberty Profiler och sådär för att använda som om man ska provköra servern lokalt liksom. Ja. Jag hade lite problem att sätta upp det.
Okay.
Eftersom våran dokumentation är för Eclipse. Jag lyckades till slut med lite hjälp.
Ja. Jag kommer köra klart, eller kommer köra mitt uppdrag till och med nästa avsnitt, men då har jag ett nytt uppdrag som jag ska, en lite tvångströj beteende som jag ska testa mig på.
Jag tror jag ska hitta någonting nytt också till nästa gång.
Ja.
Jag har ingenting på lager sådär än, men vi har ju fått några förslag så att jag kan nog vaska fram något här.
Vill du zooma in nu?
Nu vill jag zooma in.
Vi ska zooma in på ett japanskt uttryck.
Ikigai.
Ja.
Vad betyder ikigai?
Ja, det så här, löst översatt, typ en anledning att leva, eller som fransmännen säger, raison d'être.
Det är ju, om man bryter upp det så består det av två japanska ord egentligen. Iki som betyder liv.
Ja.
Och kai, vilket typ betyder the realization of what one expects and hopes for. Vad skulle man översätta det till? Ja, filosofiskt.
Ja, för så här, typ realisera det du hoppas på och längtar efter. Eller?
Ett väldigt konstigt ord. Jag vet inte när jag skulle använda ett sånt ord.
Ikigai, eller?
Nej, men kai.
Ja, nej. Ja, det är så det uttalas. Okej. Okay. Det är så roligt det här också, för det är ju ett Venn-diagram.
Sånt gillar du.
Det älskar jag. Det består av fyra stycken...
cirklar?
Ja. Ja. Och den första cirkeln är någonting som du älskar att göra. Och den andra cirkeln är det här behöver världen. Och den tredje cirkeln är du får betalt för att göra det här. Och den fjärde cirkeln är du är grym på att göra det här. Och när jag tänker på det här så det är ju inte helt lätt att hitta det här ikigai.
Men för tanken är att ikigai är då skärningspunkten av de här fyra cirklarna.
Just det. Och enligt massa forskning då så mår, även om du håller på att slarva lite grann med typ din kosthållning eller något sånt där, och kanske motion etc. Så om du är i den här skärningspunkten mycket så mår du bättre. Det är kanske inte jättekontroversiellt att tänka sig att det är så. Eftersom du mår ju bra då. Så här, du får ju göra det du älskar och världen behöver. Du känner dig behövd så att säga. Du får betalt för och kan betala liksom betala din hyra och mat, och du är också grym på det här, så du känner dig inte så stressad när du gör det. Det är lite kul hur de här, det blir andra skärningspunkter också.
Precis. Du får ju en skärningspunkt per två, eller vad man ska säga också.
Ja, så du har ju liksom en skärningspunkt mellan det du älskar och världen, det som världen behöver. Och det kan man väl kalla för en mission då.
Precis.
Och sen har du en som är mellan du får betalt för det här och världen behöver det. Och det är ditt kall.
Just det.
Och det du får betalt för och är grym på, det är oftast ditt yrke. Och sen har du det här som du är grym på och som du älskar att göra. Och det är din passion.
Ja.
Kan du liksom hitta någonting i de här i någon av de här skärningspunkterna som du känner själv, så här, men det där är klockrent, det där är mitt, ja, ditt yrke är väl inte så svårt.
Nej.
Men känner att det är en bra match då, så här, du är grym på det där och du får betalt för det.
Ja, det tycker jag väl.
Ja.
Utom vid de tillfällen där jag drabbas av vad heter det?
Bedragarsyndrom.
Bedragarsyndrom, ja.
Ja, jo. Det är lite tungt. Och har du någon form av din passion då? Någonting som du är grym på och som du älskar att göra?
Ja, chokladpraliner kanske.
Ja.
Du då?
Ja, men jag satt och tänkte på de där också. Det är mitt kall. Det är svårt. Någonting som världen behöver och någonting som jag skulle få betalt för. Det är ju lite mer faktiskt med programmering skulle jag tro. För att det är ganska nära. Jag vet inte vad det skulle vara annars. Och sen mission, någonting som jag älskar som världen behöver. Ja, jag tror att det kommer kanske. Det känns kanske lite förmätet, men min fotbollscoaching-skills, det är någonting som i alla fall delar av vår förening då, som är så här, de behöver det. De behöver liksom föräldrar som engagerar sig där. Och jag tycker att det är kul.
Men det är lite intressant för det, man kan ju rita upp sitt eget sånt här Venn-diagram
Ja.
genom att ta var och en av de här cirklarna. Att liksom, vad älskar du att göra? Vilka saker i ditt liv gör att du liksom så här blir livfull? Vad är det du liksom så här, det här älskar jag. Och så vilka liksom färdigheter är du grym på? Skriva ner alla dem. Vad tror du på? Vilka liksom vad är kås på svenska?
Sak. Jag tror på den här saken. Är inte det kås? Jag tror på den här saken.
Ja, jag känner att det borde finnas något bättre på svenska,
Ja. Tweeta oss om ni vet något bättre.
men ja.
Det är väl en bra övning för våra lyssnare till exempel. Att kanske sitta och rita ner de här.
Ja.
De här fyra cirklarna. Skriva vad de älskar, vad de tror världen behöver. Vad de får betalt för och vad de är grymma på. Och så ser
Och
jag, finns det något
inte
där?
bara i det fallet, den cirkeln också, vad du får betalt för. Fundera över, det kan vara saker som du inte får betalt för idag.
Ja.
Vad skulle folk kunna betala dig för?
Ja.
För jag tror det är då man kan hitta sån här, om man tänker lite utanför boxen, så kan man nog hitta sin ikigai och inse att det här var inte alls vad jag trodde jag skulle hålla på
Ja,
med.
jag skulle säga att Therese, min fru, hon har ju hittat det här nu. Det tog några år, men när hon började med graphic recording, då var det så här ding, 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 ding.
Ja.
Hittade ju alla de här fyra. Det var jäkligt coolt tycker jag att hon lyckas med det.
Det är coolt.
Hörde du?
Ja, du menar det här mellanspelet, eller?
Ja,
Ja.
precis. Det betyder att nu ska vi gå på huvudämne.
Ja, precis. Data är kul men svårt.
Ja. Avstampet här är väl. Vi pratade ju PSL förut. Problemlösande ledarskap.
Precis.
På engelska. Det är någonting som Jerry Weinberg bland annat pratar om.
Det är den som du har gått en kurs i.
Ja, bland annat. Det är delar av det också, men mycket sånt är det. Han pratar ju mycket om det här. Okej, om vi inte har data, hur löser vi problem då?
Och hur tar vi beslut och sådär?
Och då använder vi liksom ren och skär intuition, erfarenhet.
Erfarenhet får man nog lita tungt på i det
Ja.
fallet.
Och det är ju typ, ja, du har det är gammalt data så att säga. Som du går
Yesterday's
på.
weather, typ.
Ja, lite så. Eller tur kan du också använda det av.
Ja.
Det är inte många. Det är inte många professionella problemlösare som förlitar sig på tur.
Nej.
Hur skulle världen se ut då?
Kaos.
Alexander Lukas springer runt liksom lite överallt och löser problem.
Ja, kanske skulle funka jättebra. Vem vet?
Nej, det vore coolt. Jag har inte en sån här turpeng som Alexander Lukas har. Så jag brukar använda lite mer data.
Mm. Jo, ingen av de här är väl egentligen... Erfarenhet i och för sig är väl ganska kraftfullt. Men det är inte alla som har en jättestabil erfarenhet att stå på. Intuition Nej. Kan vara bra, men det kan också leda en helt fel.
Ja, absolut. Vi kommer ta upp några exempel på det. För när jag använder min intuition löser ett problem.
Mm.
Hur fel jag hade då, det var rejält fel.
Så data verkar ju säkrare.
Ja, och vilket data då ska vi använda oss av?
Precis.
Är det antalet stories?
Mm.
Där har jag en så himla rolig grej för övrigt.
Alltså?
Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det eller vad jag läste det här. Men det var någon som hade... Jo, så var det. Det var någon som hade hört några sitta snacka i en grupp.
Mm.
Och så var nej men... När får vi våra storypoäng egentligen? Nej, men då får vi när vi releasar till... Först i test, då får vi lite poäng. Och sen får vi resten av poängen när vi releasar till prod.
Jaha. Då så de skulle förtjäna sina poäng på något vis? Eller?
Ja, de skulle få... Ja. Gamification tänkte de, tror jag.
Får man levla då också när man har samlat ihop till många poäng?
Ja, det får de göra.
Mm. Du, man level 2-team.
Nu, level 2.
Vi har samlat ihop 10 000 poäng.
Releasemäster får du kalla det nu.
Får man extra liv också om man kommer över 10 000 poäng?
Ja, nej. Det var en sidospår. Men antal stories, är det bra data? Antal överlämningar, är det bra data? Upptid, är det bra liksom data?
Ja, det beror ju lite på vad man försöker lösa för problem, men ja, visst.
Det gör det ju helt klart. Vi har ju pratat om value stream maps, värdeströmsanalyser.
Mm.
Men då är det ju antal överlämningar, det kan vara viktigt att se där, till exempel.
Upptid är viktigt på ett sånt ställe som jag är på, där det är så här kopior och sånt där. Vi måste ha den här upptiden. Annars kostar det penki.
Ja, visst. Jag förstår det här, men är det ett så här key performance index? Är det uptime? Är det det?
Mm, jag tror det.
Ja, jag förstår det, men jag förstår inte varför det behövs systemmässigt, liksom sättas i system sånt där. Ja. Men vi har ju olika typer av data också.
Mm.
Upptid är väl typiskt kvantitativt data.
Mm.
Liksom, det finns något så här statistiskt bevisbart. Alltså du kan kvantifiera, du kan räkna upp det här. Det är liksom upptid. Vi har en viss procent upptid, brukar man väl säga.
Mm.
Men och det utgår ju liksom från att det finns någon form av objektiv verklighet.
Ja, precis. Det gör det ju i det fallet då. För att det finns en kalender att gå på. Och en klocka.
Ja. Och systemet är antingen upp eller nere. Det är ingen som kommer att säga så här: ja, men nu har du, det var faktiskt uppe till 80%.
Mm.
Vad menar du då? Ja, det var faktiskt inte jättener hela tiden. Det är ungefär som när man lekte kull i skolan. Nej, du nuddar bara tröjan.
Ja.
Jag är inte kullad.
Utan var du en sån du som försökte fuska hela tiden?
Nej, inte jag. Det var ju andra som sa sånt.
Okay.
Jag körde ju aldrig med det.
Nej,
och sen har vi liksom lite mer så här kvalitativt data. I vårt fall så, det kvantitativa datat är till exempel så här, hur många låneansökningar om dagen får vi på banken?
Mm.
Eller hur många nya sparkonton öppnas?
Mm.
Men sen det här kvalitativa datat, då befinner vi oss lite mer i så här den sociala verkligheten.
Mm.
När det liksom inte finns en objektiv sanning, så att säga.
Just det. Där är mer tyck och smak sådär.
Ja, och där borrar det liksom, det går på bredden när du liksom börjar undersöka det här kvalitativa datat. Jaha, okej, hur... Ja, vi får en massa låneansökningar, det får vi. Men varför skickar folk inte tillbaks skuldebreven som vi har skickat ut, som de ska skriva på? Eller varför tar det så lång tid?
Mm. Ni är väl snåla och skickar inte med förfrankerat kuvert,
Nej.
förstås.
Det jag tror faktiskt att det är det i det här fallet. Och det skulle nog kunna märkas här. Okej, när vi började skicka med förfrankerade kuvert, då började liksom de rulla in lite snabbare. Det handlar om att sänka en tröskel där. Eller om folk skulle kunna skriva på låneskuldebrev på nätet, till exempel.
Ja, precis. Bara signera med mobilt bank-ID eller något.
Ja. Ja, men där har vi två skillnader, så kvantitativt och kvalitativt data. Så lite tips då. När du... Om du står inför någonting och du känner så här, nej men... Som i introt. Det är så här, nej men det är lite osäkert. Så här, vad är det för problem? Vi har ett problem här. Men folk håller inte med. Av någon anledning. Så här, men det där är inte ett problem. Eller jo. Det där är ett problem, men vi ska lösa det på det här sättet.
Då måste man hamnar ju i det där att utan att ha ett verkligt data så börjar man ju använda de här intuitionen. Liksom. Och den ser ju olika ut för olika människor, så att då kommer ju alla få sin egen teori.
Ja visst, och liksom erfarenheten säger ju också olika grejer. Och det är ju bra med olika erfarenheter.
Ja.
Men när du ska liksom skrida till verket, då måste du bestämma för en handlingsplan, eller två kanske. Och då måste du förbereda dig. Du måste hitta någon form av baseline, vad heter det på svenska?
Grundnivå.
Ja, hitta någon grundnivå. Och sen utifrån det då, så här, okej, jobba på någonting. Men då är det bra då om du förbereder dig innan du går in på något möte. Låt oss säga att du har en hypotes. Och säga, okej, vi har problem med det här. Då kan du ställa dig de här frågorna. Vad är det för synliga symptom? En synlig symptom är ju att ett system är nere. Så att du får en, det är liksom en, din webbklient till exempel visar ett felmeddelande.
Det är ju väldigt så konkreta. Men det kan ju även vara mer otydliga saker. Som jag har drabbats av jätteofta, att det kan vara såna här saker som att nu tycker det är flera användare som tycker att det går mycket långsammare att söka upp en användare i mitt system till exempel. Mer bara så här subjektivt. Det känns långsammare. Vi har inte mätt tiden, men det...
Nej, den är klurig. Då får du ju börja samla in mätdata så att säga. Eller det dyker upp ett timglas. Det var synliga symptom. Det var väldigt vanligt förr liksom, när jag jobbade på sjukhus. Det är ju timglas igen. Timglas. Jaha, ja, det verkar som hängt ett timglas. Ja, jag vet att det är timglas.
Så då bytte ni ut timglaset mot en annan weight cursor. En gubbe som stod och dansade istället.
Det kunde du ju få i Windows NT. Nu kunde du få en jävla banan eller vad så här snurra. Och det är samma sak i Mac, på Macen, den här lilla regnbågssnurran. Så här typ, okej, vad är det för andra effekter vi ser? Nej, men vi ser att vi får inget svar, till exempel, av våra lånepartners. Eller det liksom blir i loggen, så här ser vi en massa timeout-meddelanden.
Ja.
Loggen är gigantisk. Vi hade ett sånt... jag kommer inte ihåg exakt vad det... Jo, men det var en... Någon form, antingen så var det en bild eller ett JavaScript som saknades i vårat system. Men det syntes inte det här i applikationen. Men du fick ett felmeddelande i accessloggen. Nu vill jag accessa den här tillgången, asseten. Vad heter, ja, den här giffen säger vi. Så våran logg, accessloggen, så här, blev så här, svämmar över med det här felmeddelandet. Så vi fick så här accessloggen som flera megabyte stor. Hundratals megabyte. Det är så här, vilka effekter ser vi av det här problemet? Och vilka som inte är synligt symptom till exempel.
Vi hade något liknande också där vi... När vi uppgraderade till vårt system till någon ny version, och så började vi också få jättemycket loggar. Då visade sig att det var någonting att den låg och pingade lastbalanseraren en gång per sekund. Och så var det någonting som var null där och så blev det en rad varje sekund. Det växer ganska fort.
Det är ganska många. Och det här är så här, okej, vem bryr sig om det här då? Ja, vem bryr sig om att en accesslogg blir jättestor på ett system? Nej, kanske inte det. Nej, men du kanske får andra. Någon annan som, ja men det går sek det här systemet.
Mm.
Eller, nej men det blir ju inga utbetalda lån. För folk får inte sina skuldebrev.
Mm.
Hur drabbar det den här personen eller gruppen? Mm. Hur drabbar det er utvecklingsteam? Eller hur, ja, i vårat fall så hade vi liksom vissa körningar som tar lång tid.
Mm.
Och hur drabbar det gruppen? Jo, men har du en körning som tar 9 timmar och så ska du köra den 3 gånger per dygn. Det går liksom inte ihop. Det är 27 timmar och det är bara 24 timmar på ett dygn.
Mm. Men det är ju som klassiken i urprojektet också. När våran testsvit började ta längre och längre tid.
Ja.
Och det kommer någon så här smärtgräns att liksom, nu kör inte folk den här varje gång de ska checka in. För att det är ju... De orkar inte sitta i en halvtimme eller vad det nu var.
Nej.
Så aha, ska vi börja köra den på byggserver istället? Liksom, och, eller ska vi försöka snabba upp testtiden?
Exakt. Och då den här sista frågan då som man ska också använda sig av när du ska förbereda dig. Okej, vad har det här för inverkan på organisationen?
Mm.
Ja, om folk sitter och väntar på bygget en halvtimme varje gång de checkar in.
Mm.
Och det får en ganska, det får en påverkan på organisationen.
Mm.
Utvecklingsarbetet kommer gå hackigt.
Ja.
Eller så kommer det bli väldigt mycket fel i systemet.
Precis, det kan bli dålig kvalitet liksom.
Ja.
I slutändan.
Ja, och sådana här saker är ju bra då att förbereda sig på innan du går in på ett möte. Sen, när du liksom har börjat med det här, då kan man ju börja dyka lite djupare. När uppstår problemet?
Ja. Det kanske när är... någonting speciellt händer.
Ja.
Eller vid ett specifikt klockslag.
Ja, och det där är ju så här. De absolut jobbigaste problemen är ju de som inte... Där det är svårt att hitta det här mönstret.
Ja, där det inte finns någon direkt så här.
Nej. Eller det finns ju nästan alltid det, men det är svårt att se den.
Ja.
Vi hade ett sånt problem... När vi känner så här, systemet bara dyker. Jättekonstigt. Det är bara så här, ja, det blir tokigt segt.
Mm.
Och det, vi tänkte så här, men det så här, åh, nej, men det verkar vara ungefär en gång i veckan. Det kanske är en minnesläcka.
Mm.
Och så bara, nej, det var det inte heller. Och sen så började vi monitorera våra system. Och så såg vi så här, men vad märkligt så här. Alltså, hur kan systemet bara dyka nu? Folk har ju bara liksom gjort en sökning i systemet. Och det är där vi märkte att vi kunde se på JVM så här, vad var det för någonting som användes?
Mm.
Mm, men då var det en sökning. Du ska försöka leta upp ett ärende i vårt system. Mm. Och när folk söker på ärendenummer, det gick det fort. Folk som söker på personnummer gick fort. Men fritextsökning på efternamn gick toklångsamt om det var ett vanligt efternamn.
Mm-hmm.
Så pass långsamt så att hela systemet bara checkade upp alla resurser som fanns och sen bara var vi tvungna att starta om.
Så då bestämde ni att vi lånar inte längre ut pengar till folk som heter Andersson och Karlsson?
Ja. Nej, vad vi gjorde då var att vi begränsade. Så folk... som sitter i first line support får inte söka på efternamn.
Mm-hmm.
Och namn. Det finns ingen anledning för dem att göra det faktiskt. För när någon ringer så är det av en specifik anledning.
Mm.
Och då vet de vad de har för personnummer eller ärendenummer.
Mm.
Det är dumt att säga bara hej, vad heter du? Ja, jag heter Kim Andersson. Jaha, bara put, 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 put. Eller så kan du fråga så här, vad har du för personnummer?
Mm.
Det är mycket, mycket, mycket snävare träffbild. Men det tog oss rätt lång tid att fatta vad det var som sänkte systemet.
Mm.
Och det var ju så här, vi hittade inte så här något, så här, något mönster så här, när problemet uppstod. Men sen när vi förstod vad det var, då var det ju väldigt enkelt. Och det var ju så här, ja, hur ofta uppstår problemet? Nej, det, vi trodde att det var en gång i veckan för att det var dåligt, för att det var minnesläcka. Men det var det inte så här. Okej, var det, uppstår det med jämna eller ojämna intervall? Ja, det var ojämna intervall.
Mm. Så kallade här, intermittenta problem.
Ja, visst. De är ju alltid det innan du hittar den riktiga orsaken.
Ja.
Det är väldigt sällan det är intermittenta problem i ett datasystem. Vi hade en annan sån här felsökning som var så här helt omöjlig. Det var inte jag som knäckte den, men det var när jag jobbade på sjukhus. Och då var det en terminal-app som man körde så här mot ett gammalt system.
Mm.
Då körde den via PC med en app och så mot ett system. Men den här användaren som körde den här blev utslängd i systemet hela tiden. Låst, liksom fick ett låst konto.
Mm-hmm.
Och det var helt så här, vi förstod inte hur det går till. Det är bara den här användaren som låser sitt konto hela tiden hos en leverantör. Så vi testade så här att köra på i helpdesken. Där kunde vi sätta upp det där och köra som den här användaren i flera liksom timmar.
Mm.
Men sen till slut så var det någon som gick till botten med det här. Okej, samma, vi tog så här, samma dator satt den hos oss. Samma, allting var samma, men till slut så kom vi på det. Då var det ett kablage i så här korskopplingsskåp som var defekt.
Okej.
Så bytte vi ut det och då slutade skicka skräpdata. Och då liksom, ja, det gick det mycket bättre.
Mm.
Det var helt...
Det kändes lite långsökt.
Det var långsökt. Så det var så här, ja men okej, vi går igenom den här listan. Okej, vilka faktorer bidrar? Vilka andra händelser påverkar? Man försöker alltid isolera någonting. Det är ju det går ut på.
Mm, precis. Vi hade en sån stor felsökning här förut. För några veckor sedan. Mm. Där det visade sig att det var lastbalanseraren som ställde till det.
Ja.
Och det tog ett bra tag. För vi hade för dålig koll på hur systemet är uppbyggt. Mm. Liksom att isolera det. Att så här, okej, vi testar att koppla ifrån. Förbi lastbalanseraren.
Ja.
Bara, oj, nu funkade det. Okay.
Började ni visualisera det där då, eller?
Nej, det gjorde vi inte. Det var den här megalånga telefonkonferensen som jag berättade om någon gång förut.
Ja, ja, ja.
Det är lite svårt att visualisera när det liksom är folk över hela världen som sitter i samma telefonkonferens.
Mm-hmm. Nej, men ibland så kan det ju vara så att du börjar med att liksom visualisera på något sätt. För att få folks uppmärksamhet.
Mm.
Men ibland så struntar man ju det.
Ja. Yeah.
Men det här avsnittet handlar lite grann om hur du ska använda data då.
Mm.
Kanske lite mer systematiserat.
Mm, precis.
Så jag tänkte då att ett bra sätt, om du är liksom i en grupp, är ju att du samlar in det här datat och sen så ska du visa det för andra.
Ja. Yeah.
Då kommer vi till liksom den här programpunkten när vi pratar om lite olika sätt att visualisera saker och ting på.
Mm.
Så jag tänkte att vi tar våra lyssnare igenom en hel radda olika typer av diagram och visualiseringstekniker.
Ja. Ska vi börja med kvalitativ data?
Ja, det gör vi. Där har vi ett diagram som, det använder inte jag så himla ofta, men det kallas för så här radar- eller spindeldiagram.
Mm.
Vet du hur det ser ut?
Mm, jag vet hur det ser ut, men frågan är om lyssnarna vet hur det ser ut.
Nej, kan du beskriva det? Jag är lite, vet inte exakt hur. Det ser ut som ett spindelnät.
Ja, precis. Det handlar ju om att man har ett antal punkter och så bildar de... Ja, som ett trådar mellan sig liksom.
Ja.
Svårt att beskriva, som sagt.
Ja, man kan tänka sig en så här flygande drake nästan. Om du har fyra stycken värden så blir det liksom de här pinnarna i en så här flygande drake.
Ja.
Och sen blir det här tyget eller väven som du har, det blir ju det här liksom diagrammet. Du binder ihop de här. Och jag tänker mig, som exempel så är det bra att göra de här när du letar efter saker som sticker ut lite grann. Eller saker som är gemensamma. Så om du till exempel har en budget och på den här budgeten har du så här, okej, hur mycket pengar ska vi spendera på marknadsföring, utbildning, utveckling, löner och hårdvara till exempel. Och så kommer vi få ett värde då, och så sticker de här olika pinnarna, grenarna på den här, i det här diagrammet ut olika mycket. Och sen så tar du samma värden och så kollar du först, okej, hur mycket har vi spenderat på respektive kategori? Marknadsföring, utbildning, utveckling, löner och hårdvara. Då kommer du få se två olika bilder, så ser du så här, ja, nej, men på hårdvara, där har vi inte alls spenderat lika mycket som vi trodde att vi skulle göra, etc. Så att då ser du
Man
ganska
får
fort.
liksom två fält nästan kan man säga. Så här
Ja,
lite
du får
spretiga, taggiga fält och så kan man då jämföra de två.
två olika spindelnät får du. Och förmodligen så var det så att du ville att spindelnäten skulle se likadana ut.
Precis.
Sen har vi någonting som kallas för stjälk- och bladplott.
Stem and leaf display eller stem and leaf plot på engelska. Det är
Den är
typ en
väl bra.
turlista för bussar.
Exakt, det är väl ett jättebra exempel på den. Det har liksom så här, klockan 8 så går bussarna 07, 17, 27, 37 etc. Och så klockan 09, då börjar de gå, turtätheten går ner lite grann. Då ser du så här ungefär, okej, så här ser turtätheten ut. Det är väldigt lätt.
Så i det fallet är stammarna då typ timslagen 08, 09 och så vidare. Och löven är då minuterna.
Ja, och det här kan du använda för trivsel till exempel. Så här, ja, men på en skala 1 till 100, hur bra trivs du? Och så skickar du ut den i din organisation. Och så får du tillbaka och så ser du så här, ja, de flesta verkar trivas någonstans mellan 65, ja, 60 och 80% trivsel, om man nu kan mäta det så. Sen har vi en annan liten så här intressant visualiseringsteknik som jag har sett vid återblickar. Den här segelbåten som Jean Tabeika har gjort.
Är det hon som har hittat på den?
Jag tror det. Vet du hur den ser ut, eller?
Ja, jag vet hur den ser ut.
Den har väl egentligen tre kategorier av saker.
Ja, precis. Den har ett segel och typ en ankare, va?
Ja. Och en stenar som liksom i vattnet får symbolisera typ risker.
Ja, just det. Så är det.
Och det
Isberg,
här,
kanske.
ja, det kan du göra. Du kan göra en Titanic.
Fast den har ingen segel.
Nej, du har en motor istället då. Hur många motorer har den? Men den är ganska bra för att den får folk att tänka liksom rent metaforiskt på saker och ting och kanske kan få liksom tilta till hjärnan lite och få dem att tänka lite annorlunda. Det är intressant om de säger så här, jo, sen så har vi den här motorn. Vadå motor? Det är ju ett ankare.
Ja, just det. Så tanken är att man kategoriserar då saker.
Ja, men lite
Ritar in dem på
roligare.
de här tre punkterna liksom.
Ja, visst. Sen någonting som jag vet att du och jag gjorde på en återblick tillsammans. Vi gjorde en tidslinje.
Ja, precis. Det var på ett företag som inte körde med återblickar. Vi gjorde en återblick över en betydligt längre tid än man normalt brukar göra. Typ så
Ja.
här 2 år eller någonting sånt där.
Ja.
Av företagets historia i princip.
Ja.
Och där var det ju helt suveränt för att väcka minnen liksom. Att rita upp hela de här 2 åren. Vad är det som har hänt under de här 2 åren? Plotta in
Ja.
det liksom med allas hjälp liksom. Vilka
När det här som.
stora grejer är det som har hänt?
Och hur de påverkade olika personer. Och det där var ju. Åh, det kom jag ihåg, det var kul. Och vissa tycker så här bara, nej, det där var ju inget speciellt. Men den där grejen. Eller en av mina favoriter, om du ska mäta så här, kvalitativa grejer är trender. Trenddiagram och se så här, hur ser det ut nu? Så här, hur nöjda är människor? Liksom, så här. Ja, men okej. Okay. Det är ett värde så att säga. Men hur är det nästa vecka? Pekar det lite grann uppåt nu eller pekar det neråt?
Men så här, hur många poäng gjorde vi förra sprinten?
Ja, och vad beror det på? Du menar, hur många poäng fick vi när vi releasade förra
Ja,
gången?
just det.
Ja, du
Det
tänker
var inte så många
på
för
poäng.
det gick inte ut i produktion tyvärr.
Nej, men du måste ju ha fått 3 poäng för att du releasade en grej till test.
Ja.
Ja, men sen så tog jag ut den där prod och fick jag 6 poäng istället.
Okej. Attans. Då
Ja.
leder ju du.
Ja, sen så har vi lite så här diagramtyper som är mer lämpliga kanske då för kvantitativa datamängder. En som jag gillar ganska hårt är tidsserier.
Precis.
Det är så här som är bra för last till exempel. Ni mäter last, gör ni inte det?
Absolut. Vi har ganska bra visualiseringar för det där. Till exempel så kan vi ganska tydligt se att så här, klockan 10 på vardagar, då har vi absolut mest last i systemet. Vi hade en period när systemet gick på knäna klockan 10. Och det beror ju på att de allra flesta varuhusen, IKEA-varuhusen, öppnar då helt enkelt. Så att det är väldigt många användare som loggar på samtidigt.
Ja, då har ni många inloggningar så att säga, eller?
Ja, en inloggning genererar ett antal anrop till mitt system,
Ja.
liksom.
Väldigt intressant. Sen när, på flygplatser när system går ner, då är det lite också sådär att det är väldigt så här, tidskritiskt att folk kommer iväg. Så systemet går ner, sen så försöker de ta upp det igen. Och vad händer då? Jo, då sitter ju alla användare där och bara har liksom en sån här hord med kunder. Det är klart som fan de vill in i systemet, hjälpa sin kund och bara kastar sig över datorn och loggar in. Och sänker systemet igen ofta.
Och det är väl en typ av sån här grej också som efter strömavbrott. Och så
Ja.
har folk slagit på alla sina lampor så blir det för hög belastning när systemet ska
Ja.
upp igen.
Ja. Jo, men det är inte många som går och... Det är inte så att folk går och tänder lampan, utan lampan var ju tänd redan. Då tänker du inte på att ah, men jag kan gå och släcka alla lampor och stänga av de här grejerna så behöver det liksom inte bli värsta spiken.
Precis.
Sen har vi en riktig sån här... Jag vet att det är många som gillar och hatar det här. Cirkeldiagram. Eller pie charts.
Have a piece of pie.
Det är lite intressant ändå tycker jag att visualisera med cirkeldiagram. Det hade kunnat hjälpa oss lite grann i somras. Hade vi visualiserat med ett cirkeldiagram hur många ansökningar per produkt vi hade, då hade vi märkt att en produkt saknades helt och hållet i somras.
Just det.
När våra samarbetspartner inte slutade skicka den här av någon anledning. Och då märkte vi sen att okej, nej, de hade ett problem. Då hade vi kunnat påminna dem om det. Eller uppmärksamma dem på det tidigare.
Just det.
Stapeldiagram. Det känner de flesta till också.
Jag tror det.
Hur många låneansökningar har på veckodagen? Det har jag gjort ett sånt stapeldiagram en gång. Ser vi tisdagar. Då verkar folk vilja låna pengar. Så vet vi att tisdagar var den bästa lånedag. Eller histogram. Det är ganska bra när man ska visa sig delmängder. Så här, hur många databasförfrågningar tar mellan 0 och 50 millisekunder? Hur många tar mellan 50 och 100 millisekunder? Hur många tar mellan 100 och 500 millisekunder till exempel? Så ser jag så här, ja, men nej, men de flesta tar mellan 0 och 150 millisekunder. Sen har vi några databasanrop. De tar 14 sekunder och mer.
Mm.
Det är ganska liksom kraftfullt att visualisera sånt i ett histogram.
Histogram är ju typiskt som man använder också när man framkallar digitala bilder till exempel.
Aha.
För där har du, då brukar du ta upp histogram över de olika liksom färginnehållet. Röd, grön och blå liksom. Och så vill, okay, du försöka sprida data. Då ser du exakt i vilka så här frekvenser du har. Du har ditt data och så försöker du vidga histogrammet så mycket som möjligt. Behålla så mycket information och ta bort det onödiga liksom.
Okej, okay. Ja, det visste jag inte. Sen har vi en av mina favoriter. Och namnet på engelska tycker jag säger allt. Det kallas för scatterplot.
Mm.
Det kallas för sambandsdiagram på svenska.
Mm. Det är intressant översättning.
Men ja.
Jo, jag vet inte vilket som är bäst i och för sig. Sambandsdiagram eller scatterplot?
Alltså, sambandsdiagram säger mycket om typen. Scatterplot säger mycket om utseendet.
Mm, precis så.
Tycker jag. Mm. Den här sambandsdiagrammen då, då skulle du till exempel kunna... Om du har en webbshop så kan du säga så här, okej, längden på besöket och hur mycket handlar folk för.
Mm.
Till exempel CD-on. Så här, folk som spenderar mycket tid på webbsajten, handlar de för mycket också? Eller är det så att folk spenderar mycket tid och sen bara lägger saker i en varukorg och sen så inte handlar och sådär? Sånt är lite intressant kanske då. Men då ser du så här, okej, nej men väldigt många, och så blir det så här prickar i det här diagrammet då. Mm. Så väldigt många spenderar mycket tid men handlar väldigt lite. Eller hur det nu ser ut, det vet vi inte. Men så får man liksom se upp för så här nonsens samband.
Mm.
Typ, ja nej men alla som kör 1024 gånger 768 handlar lite. Eller är det ett nonsenssamband? Eller är det inte det? Det vet vi inte. Men det får man liksom försöka ta och hitta, liksom fundera på.
Mm. Där får jag flashback till högskolan också. Jag gick någon kurs i neurala nätverk. Där var det typ så där. Man satt i MATLAB och ritade scatterplots. Man satt och tränade sitt nätverk på massa data. Ja. Och sen så körde man igenom vettigt data och så såg man så här scatterplot. Om den hade lyckats här. Om den hade gjort rätt. Då fick man ju liksom två tydliga grupper. För då visste man att då har det här neurala nätverket lärt sig liksom skillnaden på de här.
Ja.
Där är det ju ofta sådär. Där är det typiskt så också att den kan lära sig fel saker. Liksom att,
ja.
Som det var något exempel att typ så här, den skulle lära sig att känna igen typ stridsvagnar. Och så visade sig att den kände igen om himlen var blå eller mulen. Bara för att det var dåligt data. Liksom. Så ja. Men den verkar göra rätt. Fast det visade sig att det inte alls stridsvagnar den hittade. Utan det råkade vara så att alla bilder med stridsvagnar hade blå himmel. Och de utan hade...
Ja, okej. Okay. Intressant. Gjorde du så här 3D-plottar också då, eller?
Nej, det var mest ett exempel på hur det kan bli fel. Liksom. Ja. Apropå det där du sa med nonsenssamband. Det är ju typiskt sånt nonsenssamband. Ja. Liksom.
Vi är liksom tränat upp på det neurala nätverket att se ut om det är bra väder.
Ja, precis.
Och så har vi kommit på att nej, men det är bra väder. Så här, ja, nej, men, och det har ingenting att göra alls med stridsvagnar.
Ja.
Ja. Och sen en sista lite grann så här, visualisering eller typ av diagram med så här frekvensfördelning. Till exempel, ställ den här frågan i en enkät eller till dina kunder. Så här, hur fick du höra talas om oss? Och så har du ett visst antal alternativ.
Mm.
Via en kompis, via webben, brevlådereklam, eller utomhusreklam, eller tv-reklam.
Ja.
Och då har du typiskt dina så här fördelningen där mellan dem som folk som svarar. Ja, men det var det här och det här, och det här, så får du reda på det.
Mm, det var många diagram.
Jag tror som sagt att anledningen lite grann till att vi pratar om det här idag är ju att problemlösning går ganska mycket enklare att göra i en grupp.
Mm.
När alla kommer i sin erfarenhet. sin intuition etc. Men du behöver ju presentera problemet på rätt sätt.
Ja.
Och då kan du ju klura lite grann på vad är det för typ av sätt vi ska visualisera det här på. Då, för det är det vi gör med diagram.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle ta några, prata om lite problemlösning som vi har försökt oss på.
Mm.
Jag har ett exempel när jag kände att vi har ett jobb här som tar lång tid att köra.
Mm.
Det tar en timme att köra. Men jag är ganska säker på att om vi ska göra det här snabbare då måste vi lägga datat på ett annat led i databasen. Och sen så kanske vi ska snabba upp några queries. Det var det liksom jag gick in i det här med. Men sen tänkte jag, nej men vänta här nu. Nu kör vi det här jobbet i en profilerare.
Ja. Att mäta är att veta.
Exakt, lite så. Gjorde det och sen så såg jag så här. Oj då, den spenderade en kvart på att skriva filer till disk. Hade ingen aning om.
Mm.
Så jag började grotta i det där jobbet och såg att okej, varje gång vi lägger till en rad så läser vi hela filinnehållet. Och sen så lägger vi till raden. Sen stänger vi den här filen.
Mm.
Sen nästa gång det kommer en ny rad. Ja, då kollar vi. Läser upp hela filen igen. Och lägger till en rad på slutet. Stänger den.
Mm.
Det är ett synnerligen ineffektivt sätt att göra det på. Speciellt när filen blir 150 meg efter ett tag.
Mm.
Så att det var så här, okej, men då hade jag lärt mig någonting. Nästa gång skulle jag snabba upp ett annat jobb.
Mm.
Så tänkte jag, aha, det här kan jag. Det här har att göra med filskrivning. Kasta mig över där. Nej, det hade det inte. Körde profileraren. Visade sig att det var strängkonkatenering här.
Mm.
In absurdum.
Mm.
Jag la ihop strängar. Och sen så en tredje gång. Nu kan jag det här. Det här är strängkonkatenering. Eller så är det skriva filen. Nix, det var det inte. Den här gången så spenderade jag jättemycket tid på att kontrollera om två strängar var de samma.
Mm.
Så här, är den här strängen samma som den här strängen? Fast en kollare om det var liksom använde en metod jag som heter equals ignore case.
Mm.
Är de här strängarna samma trots att det kan vara en stor bokstav här, det kan vara en liten där. Så tänkte jag, vad fasken, det där är onödigt. Så började jag rota det där, kolla lite grann i den här call stacken, alltså hur det här anropades och såg att, okej. Den här kommer aldrig vara något annat än det här och det här. Vi kommer inte behöva kolla om det här är stora eller små bokstäver. För det är alltid stora bokstäver.
Mm.
Kunde jag liksom bara skippa det. Och så snabba upp det här jobbet. En kodradsändring på en rad. Så snabbade upp det med säkert 10%.
Mm. Ja, det är jättespännande det där med profilering. Det är sjukt kraftfullt. Egentligen borde alla utvecklare sitta och så här okynnesprofilera lite då och då. Bara för att så här få en känsla av vad som tar tid. Och för ofta är det så där, man tror en sak och så visar sig att det är någonting helt annat.
Ja, men det är faktiskt jätteintressant att se. Och det är samma sak hur du liksom, jag tycker du ska profilera din verksamhet också.
Mm.
Alltså så här, hur många x får vi in per dag? Om du sysslar med försäljning på webben, då kan du se så här, okej, hur många sådana här säljer vi per dag? Eller hur många av de här säljer vi? Eller när säljer vi T-serviser?
Mm.
Och så ser vi så här, okej, vi säljer bara T-serviser runt den 25 månaden, framförallt efter. Eller den här typen av sak säljer vi bara i slutet på veckorna.
Mm.
Det där, jag tycker det är så här, att kunna sin teknik så att säga, det är viktigt. Och att kunna sin affär är också viktigt.
Mm. Och det beror ju lite på vad man har för typ av system också. Jag sitter ju nu med ett sånt system där man har fördelen av att det är väldigt mycket data.
Mm, mm.
Att det är många anrop per dag liksom. För då kan man ju, då har man ju större möjligheter att se trender och så vidare.
Ja visst, det är lättare att dra slutsatser med stora datamängder.
Ja. Och vi samlar ju väldigt mycket data hela tiden som vi sen kan visualisera. Och det är liksom så här, anropstider på alla typer av anrop, hur cacharna, hur mycket träffar i cacharna vi har och massor med sådana saker liksom. Och även saker som att okej, de här anropen, vad är det som tar tid? Så har vi vissa så mätpunkter att hur mycket är affärslogik, hur mycket är Marshall och så vidare. Det har ju
En
hjälpt oss
stor.
många gånger för att enkelt liksom kunna hitta när det uppstår problem.
Ja, det slår mig varje gång jag profilerar XML-grejer. Hur liksom prestandakrävande det är. Alltså om du gör det mycket, många gånger, ja. Men så här, enstaka grejer, det går ganska. Det är väl okej, okay, men det är liksom mangla text. Jag har börjat uppskatta lite mer kompakta format. Återigen. XML är så himla fluffigt. Jag tänkte att vi sammanfattar det här programmet.
Det låter bra.
Inte med att liksom gå igenom vad vi har sagt, utan mer som en liten sån här, litet uppdrag till våra lyssnare. Att försök att hitta någonting som ni kan visualisera för en arbetskamrat. Typiskt ett, antingen så tar ni ett tekniskt problem som ni upplever, eller så tar ni ett affärsproblem som ni upplever. Det finns säkert någonting som ligger och gnager hos er.
Jag tror att de flesta system har alltid något sånt där. Något problem som har legat och sådär pyrt. Men som inte är ett sånt stort problem så att hela verksamheten riskerar att gå i stöpet liksom.
Nej.
Men man funderar över det här problemet. Vad är det för data som skulle kunna hjälpa mig att lösa det här? När vi pratade inför det här avsnittet så berättade jag om ett problem som jag har i mitt system. Där det är event som går ifrån ett annat system vid vissa tillfällen. Där det är flera användare som har rapporterat att, eller det är egentligen helpdesk som har rapporterat att de får många felrapporter på användare som inte får sina rättigheter på rätt sätt i mitt system. Vilket då skulle bero på de här eventen. Och där saknar jag ju data liksom. Så jag måste försöka hitta vilket data det är jag behöver i de fallen. Om det är loggningar eller om det är någonting annat liksom, som skulle kunna hjälpa mig att felsöka det här.
Nej, precis. Jag tror att det är så att vänta ett tag här nu. Innan du börjar förbereda dig för att liksom visa det för någon arbetskamrat. Men jag saknar ju data. Och hur ska jag få tag på det? Det är ett bra första steg. Så berätta gärna om era erfarenheter när ni har till exempel löst ett problem eller visualiserat ett problem för någon annan. Hur gjorde ni? Vad är effekten, så att säga? Om ni redan har gjort det här så får ni gärna tweeta oss om det.
Eller mejla.
Eller mejla.
podd@agicare.se.
Ja.
Twitter är @vag_74. Och så kan man ju gärna, kan man tweeta oss personligen också.
Ja.
@Elnestam för dig och @TobbeAnderberg för mig.
Och sen har vi vår Slack-kanal också.
Exakt. Dit är ni välkomna. Och i så fall så får ni pinga oss på samma kanaler så kan ni få en inbjudan. Om ni
Yes.
vill titta
Yes.
in där och se vad det är för spännande saker som händer där.
Ja.
Det har blivit
Då.
lite mer aktivitet där senaste veckan. Sådär.
Ja, det är det.
Det är
Det är inte så här
jättekul.
vansinnigt mycket trafik, men det händer lite där.
Ja, superskoj. Då får vi väl tacka för den här gången. Och så hörs vi om 2 veckor igen.
Det gör vi.
Hej
Ja,
då!
hej då.